Nu åker vi till Skara. Skara är stiftstad och stadsbilden domineras av det som västgötarna ibland kallar Skaraböxer. Det är tornspirorna på domkyrkan som fått den beteckningen i folkmun. Vi åker rakt in i staden, parkerar i närheten av domkyrkan och följer med Västgöta Bengtsson in i denna mäktiga katedral. Det är punkt 3 på vår karta. Efter besöket i domkyrkan går vi ut och fram till krönikebrunnen som finns alldeles i kyrkans närhet.
Ja, så efter besöket i Axevall och dess omgivningar så ser vi snart Skara Böxer. Jag har alltid förvånat mig över en och samma sak varje gång jag begett mig till Skara. Från vilket håll jag än kommit har samma fråga fodrat ett svar. Hur var det möjligt att människor valde denna lilla oansenliga plats och här uppförde tempel med sådana imponerande mått som domkyrkan tycks ha fått redan under tidig medeltid? Dessutom må vi betänka att i skuggan av den väldiga domen växte där upp den ena kyrkan efter den andra och dessutom kapell och andra kyrkobyggnader. Där var Sankt Niklas, Sankt Peter, Sankt Lars, Hospitalsgårdens kyrka. Så må vi ej heller glömma att den lilla staden därtill hade två kloster. Sankta Katarina som tillhörde franciskanerna och Sankt Olof som tillhörde dominikanerna. På stadens gator syntes dagligen fromma munkar, klerker och korgossar som på sitt sätt satte färg på tillvaron. Det kan vi gott säga. I en tid då Skara presenterades i en gammal skolbok såsom varande liten, krokig och ful. Ja, självaste blomsterkonungen blir vid sitt besök i juni 1746 inte det minsta imponerad av vår stiftstad, trots att Skara, som han påminner sig, i forna dagar varit många konungars säte och Göta rikes huvudstad. Men, fortsätter han, gatorna vore ojämne, sumpige och krokige. Idag stämmer detta omdöme inte alls. Idag är Skara en modern stad som är uppförd på urgammal grund. En grund som förresten genom sitt ständigt växande kulturlager höjt sig märkbart. Domkyrkan, ja, den har säkerligen en gång anlagts på en höjdsträckning. Idag ligger den i en grop och är uppförd på 18 000 aspepålar enligt legenden. När vi nu stiger över kyrkans tröskel och befinner oss under de mäktiga valven i landets äldsta domkyrka blir vi säkerligen alla förvånade över det dunkel som råder här inne. Innan ögat blir vant ser vi nästan ingenting. Vad kommer det sig, undrar vi? Jo, det beror på de sköna mosaikfönstren som bär konstnären Bo Beskows namnteckning. Vi har dem här framme både till höger och till vänster. Det gör att dagsljuset silas in i sparsammaste laget. I de tre fönstren på vänstra sidan av högaltaret där framme, där har konstnären förevigat händelser ur Gamla testamentet. Och i de motstående och högra sidan, där är händelser ur den nya. Dessa mosaikskapelser är konst som man aldrig kan se sig mätt på. Framför dem kan konstälskaren stanna till hur länge som helst. Där kan drömmaren glömma tid och rum. Och nu går vi fram emot högaltaret. Högaltaret domineras framförallt av en kolossal altartavla. Man blir rent häpen när man ser den. Den skänktes år 1663 till kyrkan av en mycket högre ståndsmässig kvinna. Britta Kavle Hästehuvud hette hon. Men hur det nu var så tröttnade skaraborna på sin väldiga praktpjäs i sin kyrka. Så de sålde den. De sålde den till grannförsamlingen, till Saleby, för 33 och en tredjedels daler silvermynt. Det var ju naturligtvis en ringa penning för detta, som det sagt, praktfullaste arbetet i sin art. Vi går ändå närmare, ska ni få se. Ser ni hur högt upp? Vi har utsidningar, vi har tavlor, vi har bilder ur skriften. Salubyborna köpte det alltså trots att de sedan inte kunde ställa upp det på vanligt sätt i sin kyrka. Men så gör västgötar. De vill ha så mycket som möjligt för sina pengar. För att nu få tavlan på plats var de alltså tvungna att avlägsna själva överstycket som ni ser där uppe. Men sen gick det. Men efter sådär 160 år så ångrade sig både köpare och säljare och tavlan återbördades till Skara. Och efter den senaste branden så står den åter på sin gamla plats. Men än en gång har det börjat mullra i leden. Man vill nämligen att de sköna mosaikmålningarna ska bereda större ljusutrymme. Och den väldiga altartavlan hindrar ljuset. Så den kanske än en gång måste flytta på sig. När vi nu står framme vid koret, vi kan gå upp för de här trappstegen också, så ska vi se det bättre. Så ska vi kasta våra blickar upp emot de allra högsta regionerna. Upp emot valvbågarna i taket. Där uppe kan vi då få se ett verkligt unikum inom kyrkokonsten. Inte bara i vårt land, utan faktiskt i hela Norden. Endast Nidarosdomen äger något liknande, nämligen de så kallade triforiegångarna. Ser ni upp till där hur de går? De går faktiskt runt hela kyrkan. Det blir den store arkitekten Helgo Zettervall förunnat att återfinna dessa vid restaureringen av kyrkan 1886-94. Mycket har man funderat över frågan hur dessa används och vad de har för uppgift där uppe i rymden. Ni ser det själva hur de löper runt kyrkan. De har kommit fram då vid restaureringen och man har dragit slutsatsen att de är minnen från den katolska tiden då munkar och andra sångkunniga bröder gått där uppe under varven i procession under körsång med fladdrande, flämtande ljus. Vaxljus, så har det gett församlingen ner i kyrkan, ja, en överjordisk förnimmelse av den himmelska härligheten. I gammal tid var det sed att den så kallade nattväktaren på sitt sätt skulle avsluta stadens arbete för alla och en var. Det gjorde han genom att släcka gatlyktorna och så sjöng han.
Klockan är tio slagen för eld och brand, för fiendens hand. Bevara Gud både stad och land. Klockan är tio slagen. Klockan är 10 slagen. För eld och brand, för fiendens hand, bevara Gud både stad och land. Klockan är 10 slagen.
Dessa fromma önskningar har dock inte alltid hjälpt. Sålunda har Skara stad och dess domkyrka gång efter annan drabbats av både vådeld och mordbränder, då den röda hanen farit svårligen fram. Senaste, och som vi innerligt hoppas sista gången, var år 1947. Då var det verklig fara och färde. Men med många och villiga armars hjälp så kunde den fullständiga katastrofen förhindras. Det olyckstillfället förde dock något gott med sig, så underligt det än låter. En genomgripande restaurering blev följden, vilken gav oss mer vetskap och kunskap om vår katedrals tillkomst än vi någonsin vågat drömma om tidigare. Nu blottlades bland annat golvet och utrymmet under koret, här precis där vi nu står. Och här under, där fann man till sin förvåning en krypta. Den enda kända domkyrkokryptan i medeltidens Sverige. Denna krypta har stått i förbindelse med överkyrkan genom 2 trappor, en på vardera sidan. Och mellan de här trapporna har det funnits en liten kammare här under oss, med särskild ingång. I den gissar man, ja nästan vet man, att där har domkyrkans dyrbaraste klenod genom alla tider förvaras. Nämligen en tagg ur Kristi törnekrona. Heligare faktiskt än en bit av korset, ty den var färgad av frälsarens eget blod. Genom ödets underliga nycker hade denna kostliga gåva kommit att hamna i Norge hos konung Håkon Magnusson, Magnus Lagaböters son. Varför vet man inte. Och inte heller vet vi varför konung Håkon såg sig förpliktad att skänka denna heliga relik till Skara domkyrka. Men så blev det. Överlämnandet skedde inte här i Skara, utan i Lödöse, som var en stor handelsstad på den här tiden. Och nu ska vi uppleva något av detta. Vi skriver den 2 september 1304. Vilken dag! Vilken fantastisk dag! Där möts nu en världslig förste där nere i Lödöse. Han är representant för makt och myndighet. Det är konung Håkon av Norge. Och så en andlig förste representerande ödmjukhet och gudsfruktan. Det är biskop Brynolf Algotsson. Och nu sker överlämnandet. Barfota. Och med sänkt huvud tar biskopen emot den förgyllda asken med taggen i. Biskopen är omgiven av klosterbröder, riddare och väpnare till häst och svänner till fots. Under klockringning startar sedan processionen och skrider sakta hemåt, vilket snart kommer att ge hans högvördighet sargade och blödande fötter. Ty det är en lång väg från Lödöse och hit till Skara. Knäböjande och med tindrande ögon har skaraborna mött upp och hälsar med vördnad den ofattbara gudsgåvan välkommen till sin kyrka. Där bär biskop Brynolf nu in taggen på ett hyende och placerar den i gömman här under oss där vi nu står, nere i kryptan. Och där kom den länge att tillbedjas. Ja, hur länge? Och vad hände med den sedan? Frågorna hopar sig. Varför slogs så småningom kryptan sönder här nere? Och varför slogs den samman? Vart tog taggen vägen? Ingen vet det. Stenarna tiger. Men som ett minne av denna klenod och den tid som den fanns här, så har man här i kyrkan då vid senaste restaureringen, så har man byggt upp ett altare på vänster sida om oss där vi nu står. Där framme ser ni altaret. Och det är ett altare med guldflagor inmängda i dekoren. Det har fått namnet Törnekronans altare. Som enda prydnad har den bild av en törnekrona med en strof av den store Brynolf själv. I översättning lyder de första raderna: Gode Jesus, låt din krona all vår synd och brist försona. På högra sidan av högaltaret, där står det magnifika gravmonumentet i marmor och alabaster, uppres till minne av en av tidens store män, nämligen Erik Sop och hans maka Anna Posse. Han var alltså rytteriöverste i Gustav II Adolfs armé och tog det vara mest känd från det tillfället då han vid Stom, hette platsen nere i Tyskland, under 30-åriga kriget ska ha räddat sin konung från en säker död i en vådlig batalj. Alabastertavlorna som ni ser där uppsatta på monumentets fond ger en realistisk och dramatisk skildring av denna händelse som ska ha inträffat år 1629. Erik Sop gick bort ett halvt år före sin avgudade konung, alltså 1632. Hans otröstliga änka, fru Anna, lät då beställa detta undersköna gravmonument till en kostnad som vida översteg värdet av hela Stora Bjurums egendom. Utgifterna gick upp till 6000 riksdaler specie. Det var en ofantlig summa på den här tiden. Och dessutom skänkte hon i sin förtvivlan många kostliga ting till kyrkan. Ja, en del så dyrbara att det idag helt enkelt inte går att fullt värdera. Och då tänker jag först och främst på en guldkalk belagd med 60 diamanter och färgemalj. Idag har den 59, en har kommit bort. Denna kalk är så otroligt värdefull att man numera inte vågar ha den förvarad i kyrkan. Den är insatt i ett bankfack för säkerhets skull. Ja, det känns alltid som något utöver det vanliga att stå framför det Sopska gravmonumentet. Det manar liksom fram episoder i vår historia. Därtill klappar hjärtat hastigare när man till exempel vet att här, precis här där vi nu står, där stod han, vår store Linné, midsommaren 1746 på sin västgötaresa och beundrade precis samma ting som vi idag beundrar. Han beskriver sålunda gravmonumentet på sitt impulsiva sätt, då han förresten ger Erik Sop rang och värdighet av general. Och han ser guldkalken besatt med diamanter, som han skrev. Några föremål fick han emellertid inte se. Han fick inte se biskopskalken med de ödmjuka orden Adalvardus peccator, Adalvardus syndaren. Inför vår Herre räknade sig denne biskop som syndare. Den där kalken, den hittades i jorden utanför kyrkan, återfanns troligen någon gång på 1600-talet. Adalvardus, han var ju biskopen på 1000-talet som man räknar som domkyrkans grundare. På Linnés tid och däromkring hade denna biskopskalk dock förlorat i rang och värdighet, för då användes den till kommunionskalk för böden. Han som hade ett mindre trevligt arbete på denna jorden. Vid restaureringen 1947 återfanns ännu en kalk och därtill med tillhörande paten, ett tecken på att den också varit en biskopskalk. På den fann man ett namn som var nog så intressant. Här står det i översättning: Sune gjorde mig. Sune, ja, det tror det vara det äldsta kända namnet på en hantverksmästare i vårt land. Det är återigen ett rekord, som ni hör. Nu ska vi lämna domkyrkan. Jag tror jag kan säga att vi känner den rätt så bra efter detta. Och nu ska vi få en verklig repetition av stadens historia genom att gå runt professor Sjögrens krönikebrunn som står uppställd på torget strax utanför. Nu ska vi fortsätta strax på vår västgötafärd. Men innan vi far så måste jag ge alla dem det vederbör en samvetsfråga. För några år sedan låg på andra sidan gatan och mitt framför domkyrkans huvudingång några gamla träkåkar. Det syntes inte vara till någons glädje. En dag drabbades de av ödet och eldslågor förvandlade dem till aska. Ja, jag stod där många gånger och drömde och såg för min inre blick en underbar skön syn efter allt detta. Nu fanns det ju möjlighet att torget skulle kunna breddas och friläggas och bjuda resenären och alla andra en stor öppen plats, en piazza framför domkyrkan. Och med Sankt Niklas kyrkans grundmurar i bakgrunden. Ja, helt enkelt något i stil med Petersplatsen i Rom. Men, ack ja, vad hände? Alla vackra drömmar slår inte in. Där uppfördes istället, som vi nu ser, ett bastant stenhus med tjocka väggar. Och jag frågar, varför gjordes detta? Varför fick vi inte ha en öppen piazza utanför domkyrkans dörr? Ack ja. Ja, nu har vi kommit ut på stadens torg. Den tusenåriga stadens torg. Och här ska jag ge er några glimtar ur stadens historia med hjälp av vad vi har här framför oss. Här har den här så kallade krönikebrunnen rest. Det var 1935 och det var med anledning av en märklig händelse i stadens, ja, jag kan säga i landets historia. Professor Sjögren är mästare till vad vi ser här. Det är alltså, som jag nämnde, krönikebrunnen med mäktiga reliefer. Händelser som ni ska få höra. Vi börjar liksom ifrån början, stadens allra första början. Ja, den går tillbaka till fonden utav det hela, nämligen den mäktiga exteriören utav domkyrkan. Det var nämligen så att här låg ett frötempel under hedna tiden. Man tillbad guden Frö. Och det första vi ser här på krönikebrunnen, den fule farbron där, det föreställer eldslågor. Det är biskop Egino, står det där. Han går handgripligt tillväga emot hedendomen. Han tänder helt enkelt eld på frötemplet för att kunna resa den kristna kyrkan. Detta var inget märkligt i västgötabygder, att man byggde en kristen kyrka på en hedenplats. Man ville liksom låta människorna få gå till den plats och utföra sina kultgärningar. Den plats till vilken de var vana att gå. Så här har alltså stått ett frötempel före den kristna kyrkans tid. Och där ser vi nu hur lågorna så gör de slut på frötemplet, och den fule farbron där, guden Frö, han hade spelat ut sin roll. Och nu går vi sakta kring brunnen så ska vi få uppleva stadens historia. Nu hade kristendomen kommit in, och det är den första bilden vi ser här, den korsfästes bild. Och hur människorna faller ner på sina knän. Nu kom man inte längre med några offerdjur till templet, utan nu tillbad man istället honom som vi ser här på korset. De kände sig liksom frigjorda. Det kan vi se på den här mannen som står närmast här nu. Han känner sig liksom vara en fri och lycklig människa. Man kan liksom utläsa det här på brunnen. Vi fortsätter, får vi se vad som händer nästa. Här har vi det. Ja, där har vi naturligtvis den väldigaste av biskopar som har funnits i Skara domkyrkas historia. Det är biskop Brynolf. Han har sitt sigill där. Ett pergament med sigill som hänger ner som vi ser. Och han står alldeles intill vad man nu ser varje dag på stadens gator. Munkar med rosenkransar som hänger ner på sidorna. Och det är präster. Ni ska tänka er, som jag har sagt tidigare, alla dessa kyrkor, hur mycket präster här fanns. Det var en märklig stad under tidig medeltid. Och där upp till ovan de här prästerna, munkarna, där ser vi någonting som har med krönikebrunnens tillkomst att göra. Här kommer konungarna ridande. Det är Eriksgatan. Den går över, inte direkt över staden Skaras landamären, utan över Götala. Och där ser vi ryttarföljet, konungen och hans uppbackning. Och här ligger vägskötarna på knä. Det syns där uppe. Han räcker fram sin hand och liksom välsignar dem. Omedelbart under där så står konung Magnus Eriksson. Det är han som egentligen är orsak till att brunnen kom till. När denne Magnus Eriksson kommer ridande på sin Eriksgata hit 1335, då utfärdar han en mycket, mycket märklig handling. Han ser till att träldomen i det här landet blev avslutad. Den fick inte längre för sig komma, utan det skulle vara som han säger i sin Skarastadga, att ingen av kristen man och kvinna född ska längre vara träl. Alla skulle känna sig som fria människor. Och här står jag nu mitt framför honom, Magnus Eriksson, och så ligger det en man och en kvinna på knä. De liksom vill ta i honom, tacka honom för detta. Det är alltså året 1335, och med anledning av detta 600 år efter som kommer krönikebrunnen till, som jag nämnde. Nu ser vi nästa bildsvit. Där ser vi ett par unga män, och så står det under där. Där står det, nu ska vi se vad det står när jag går lite närmare. Där står det Parisien. Det är alltså studenterna som går ner till Frankrike. De som skulle bli lärda män, ja, de kunde inte komma fram på bildningens bana så långt i det egna landet, utan de fick vända sig ner till Frankrike. Där fanns ett aktat universitet. Och den mäktiga byggnaden som vi ser där, det är Notre Dame i Paris. Och sedan ser vi deras studenthus. Det finns ner till på bilden här på brunnen. Och så kommer nästa bildsvit. Det är den väldigaste också utav biskopar som har predikat Guds ord i templet, nämligen den store Jesper Svedberg, fadern till Emanuel Swedenborg, det största universalsnille som har funnits. Ja, jag kan nästan klämma till mig på jorden, inte bara i Sverige. Immanuel Swedenborg, hans son, kunde sätta 35 olika titlar framför sitt namn. Han var, ja, universalsnille har man kallat honom. Ingenting mer och ingenting mindre. Här står han alltså, Jesper Svedberg. Så flyttar vi oss lite grann till åt höger räknat där jag står. Och då ser vi en skolklass. Där är det glada ungdomar som är samlade kring sin lärare. Och vilken är läraren? Jo, det är den främsta av lärare i det här landet, Sven Hov, som var både lärare och rektor vid skolan i Skara, som vi minns av många orsaker. Bland annat gav han ut en ordbok som de lärde faktiskt studerar med stor uppmärksamhet allt fortfarande. Dialectus Vestrogotica. Där står han alltså, Sven Hov. När Linné var ute på sin västgötaresa så finns han också här i Skara som jag har sagt. Och då träffade han samman med denne Sven Hov och Linné beundrade honom för alla de kunskaper han gav prov på. Nu ska vi se här. Nu händer det någonting intressant. I den här skolklassen så, nu flyttar jag mig lite grann till höger. Nu ska vi se. Här sitter en ung man som intresserar oss. Han heter Johan Henrik Källgren. Han sitter i skolklassen här. Han har Sven Hov som lärare. Han sitter vid hans fötter. Men kan man se här, den gode Källgren, han hör dåligt på när läraren undervisar. Han har fått syn på någonting annat under lektionen. Han ser en ung dam som står vid hans sida. Ja, det är väl inte säkert att det är att fattas så bokstavligt, utan det är väl istället det att Johan Henrik, den gode sedermera poeten och den som skrev ut Gustav den tredjes dramer och sådant, han kanske inte precis såg någon ung flicka i vanlig mening, utan han lyssnar till sångmön som sjöng inom honom. Han följer i alla fall inte med på lektionen, utan han ägnar henne sin uppmärksamhet. Och där står nu också en av de stora i stadens historia. Här står Gunnar Wennerberg. Den som vi får höra om under vår resa. Han föddes ju i Lidköping och blev en väldig man. Han blev så småningom lektor här i Skara. Och därför är det ju mycket berättigat att han finns med på Krönikebrunnen. Och ovan honom så har den nya tiden kommit in. Där ser vi, till och med Axvallståget har fått en plats på Krönikebrunnen. Ja, det här var faktiskt en 1000-årig historia. Glimtar ur den som ni nu har fått höra.